Jag är väldigt glad för det fokuset som du och Anita har satt på Jesu namn och kraften i Jesu namn och vad det betyder för oss. För det passar väldigt gott som en ramme runt det jag ska se något om och som jag upplever att jag har fått lagt på hjärtat idag. För det Jesu namn, det är vårt enaste hopp. Det är det enaste vi kan klynga oss till och hålla oss fast. Det enaste som bär igenom alla tider. Och det som jag ska dela något med dig om idag, det har jag satt som överskrift: håll fast det du har. Och på en måte blir det här lite som om du ska ta ett bild av en fotbollsspelare. Han vill helst bara leka med ballen, spille och ha det artigt. Men av och till så må han inom också när det är kanske för han kedliga ting som konditionsträning, kosthåll, utöjning som ska göra att han totalt sett får en bättre upplevelse av sin fotbollsspilling. Och det är kanske lite sån jag följer det idag, att idag ska vi ta ett lite sån dyk i någon djupare ting. Kanske är något kan se lite allvarligare tema. Och därför är det så fantastiskt bra att ha med i bakgrunden det här med Jesu namn som omsluter allt och som vi kan vila i. Texten idag hämtar vi från Uppenbarelsen, Johannes uppenbaring kapitel 3 vers 11, där Jesus säger: "Jag kommer snart. Håll fast på det du har för att ingen ska ta din krone." Ett kort vers: "Jag kommer snart", säger Jesus. "Håll fast på det du har för att ingen ska ta din krone." Och hvis vi ser sån kort sammanfattat av det, så är det första vi kan lära från dagens text är att hvis de förväntar att Jesu igenkomst var snart då, så är det i vart fall snart nu. Det andra är, som vi kan förstå utifrån texten, att det är faktiskt möjligt att mista ting som du och jag har fått som gåva från Gud. Och det tredje är att själv om Gud bärer oss och vi vilar i frälsen som Jesus har gett för vårt liv, så har vi vårt del av ansvaret för att bevara det som vi har fått av Gud. Och vi ska därför se på någon händelse i Guds ord där olika människor på grund av olika orsaker har mistat det som de har fått. Det är rart med det här, man tar den här närmare och närmare hela tiden. Om de här människorna som vi ska se på, de är okända för dem, eller om du inte helt husker hursen var historien med dem, så kan du notera namnen för dig själv och läsa i Bibeln hemma mer kommande uken. För vi har inte tid att gå in helt i dubben på alla, utan vi kommer att skumma lite, vi kommer att nämna den, vi kommer att nämna huvudtingarna i historierna med demmes liv. Och mista sin krone, det kan ju betyda många olika ting. Och kanske vi ofta har tolkat det som att faktiskt att mista allt, liksom miste livet med Gud, miste möjligheten till att komma till himlen. Men jag tänker att det kan också beskrivas som att gå glipp av goda ting som Gud har förberett för oss. Det kan vara att komma på en måte vid sidan av Guds vilje för ditt och mitt liv. Det kan vara på en måte att miste fokuset och miste målet för sitt liv. Det kan rätt och slett vara att gå glipp av det som Gud har tänkt. Och i värsta fall, självföljlig, skli bort från Gud. Efesierbrevet säger ju att Gud, han har förberett goda gärningar för oss, för att vi ska få vandra i dem. Och dessa gärningar är inte något som vi kan skryta på oss. Fantastiskt, hur flink är vad som fick till det. Men Gud öppnar dörren för oss för att vi kan få bli till välsignelse för andra. Gud önskar att välsigna oss slik att vi kan bli till välsignelse. Och söker Guds välsignelse för att stråla sig själv i den välsignelsens lys. Det är inte något som kommer att få gehör hos Gud. Han välsignar oss slik att vi kan vara med och sprida ut hans lys och värme och glädje till andra människor. Ganska så i begynnelsen av Bibeln så kan vi läsa om Esau och Jakob. Två bröder. Esau, han var den första födde, och på den tiden så följde det med diverse privilegier för den första födde. Han låg på en måte föran Jakob på grund av sin stilling. Men Jakob, han var en luring. Och en dag då Esau kom utmattad hem från markerna, så hållt Jakob på och laga stewing, står det. Och Esau, han var grusomt sulten, så han bad om att få lite mat. Jakob då, han såg sin möjlighet, så han krävde att Esau, för att han skulle få mat, så skulle Esau sälja den första födselrätten till honom. Har du hört om något sånt? Det kan du kalla syskonkärlighet. Och på grund av att Esau var så sulten, så gjorde han det helt otroliga att han sålde första födselsrätten sin till Jakob. Han mistade det han hade fått för han inte var våken när det gällt sina kroppsliga behov. Och han är inte den första och inte den sista av oss som både har mistat välsignelse och gave på grund av att man inte har varit våken för de fristelser som kommer via kroppen. Och Bibeln säger att vår kropp, den är den helige ånds tempel. Men vår kropp, den är inte frälst. Den är inte heliggjort, slik som den troendes ond. Och därför så vill vi kämpa med den här kroppen och fristelserna så länge som vi är på jorden. Vi kunde ha sagt mycket om det och kroppen som har olika behov. Men vi har alla olika sidor där vi kanske är sårbara för att mista ting eller falla. En annan man som vi huskar från Gamla Testamentet, det var Samson. Han var utvalt av Gud till en speciell uppgave. Och han var fryktad av Israels fiende runt omkring. Långt bort hade han ett rykte om att Israel, de ska du inte töjsa med. Vi har Samson. Han knäcker vem som helst. Han hade en enorm styrka. Och den styrken, den hade han fått av Gud. Och den hade han, den styrken, så länge som han hade sin relation till Gud i orden. Men så mötte han en dame. Han mötte en dame från fiendefolket. Han blev förälskad. Och så avslöjade han för henne vad som var hemligheten till sin styrke. Och det utnyttjade hon. Och fjärna det som var styrken hans. Han själv var icke där och då bevisst på att han hade tappat sin styrke. Och han tänkte att ting kommer att gå som det alltid har gjort. Det gjorde det icke. Kraften var borte. Och Samson hade mistat det som han hade. Samson, han mistade sin kraft på grund av en förälskelse. Och det är han nog dessvärre icke alene om i historien. Och helt säkert kommer det att ske igen. Men det som också var trasigt med han var att han icke skönte. Han var icke bevisst på att han icke längre hade Guds kraft. Han trodde att allt var som förr. Han var icke bevisst på att Gud hade dräckt sig tillbaka från honom. Och detta fick ha konsekvenser både för han själv personligen och för Israel som folk. Livet blev icke detsamma. Och i sin nöd så kan vi läsa att han Samson bad om Gud, bad till Gud om nåde, om att han en enda gång ända skulle få utföra ett Guds verk. Och Gud hörte hans bön och Samson, han döde som en helt. Men livet blev dessvärre icke sånt som det kunde ha varit. Han hållt icke fast på det som han hade fått. Och ofta så är det så att vi märker icke för det är för sent att vi icke längre har den Guds kraft som en gång var där. För de förändringen, den sker i det stille. Den sker gradvis, akkurat sånt som det skedde med Samson. Du huskar Saul. Israels konge. Han blev valgt av Gud till att vara konge i Israel. Gud sände profeten Samuel till honom för att krona honom som konge. Och i begynnelsen kan vi läsa att Saul, han var ydmyk. Han var lydig. Han rådförde sig ofta med Samuel för kursen skulle han hantera olika situationer. Och det gick bra för Saul så länge han gjorde det. Men efterhvert så blev han mer hovmodig, han blev egenrådig, slik som kan ske när ting bara flyter på i livet. Man glömmer att det är Guds välsignelse som är orsaken och börjar att tänka, det här går ganska bra. Jag är flink till det här. Och plötsligt så var han inte längre så nöje med att följa Guds bud eller att rådföra sig med Samuel. Han började att ta egna avgörelser som gick emot det som Gud hade bett honom om. Och vad skedde då? Jo, en dag så kommer Samuel med besked om från Gud att Saul på grund av sina hållningar, på grund av sina avgörelser, så ville han miste sitt kongedöme och en annan ville bli konge efter honom. Och istället för att ydmyka sig där och omvända sig, så blev Saul bitter och sint. Och vi kan läsa att han förföljde David som Gud hade utsett som ny konge och prövde att ta livet av honom. Och spörsmålet blir då, kunde det ha funnits en annan utväg för Saul? Ja, jag tror det kunde ha funnits en annan utväg. Jag tror att det inte hade trängt att ändra sån. Gud ger nåde till den som omvänder sig. Saul hade nog näppe fått tillbaka kongedöme, men hans liv hade inte trängt att ändra slik som det gjorde. Han mistade det han hade fått av Gud för det han började att ta lätt på Guds ord. Och inte brydde sig om att vara nöje med de instrukser som Gud hade gett han. Och när han då blev konfronterad med det han hade gjort, så var han så stolt att han inte klarte att ta emot korrigeringen han fick där och då. Och på grund av det så fick han aldrig uppleva Guds nådes genupprättande kraft som kunde ha gjort att hans liv hade blivit helt annorledes som det, än det det blev. Och det hade inte trängt att ända så tragiskt som utfallet blev. Du har hört om Abraham och Lot. Abraham följde Guds instrukser och Gud gav honom ett land. Och Lot, han följde liksom med på lasset där och fick del av välsignelserna. Efterhvert så bosatte sig Lot i byen Sodoma och det visade sig, som du huskar, att bli en meget gudelig plats. Till slut var det så illa att Gud inte såg någon annan råd än att utslätta hela platsen för ingen ville höra på Guds ord. Men Gud har omsorg för de sina, och han hade omsorg för Lot och hans familj och sände två änglar dit för att rädda dem ut av Sodoma. Och änglarna gav en klar besked: de ska flykta till fjällena på den andra sidan, och medan de går över slätten ska de inte se de tillbaka. Och så gick de avsted. Men ett sted på vägen så snudde sig Lots kone för att se sig tillbaka. Och där och då blev hon förvandlad till en saltstötte. Och hon miste möjligheten som hon hade fått om att få en trygg tillvärelse på den andra sidan fjällena. Hon miste det löfte hon hade fått för hon tog lätt på Guds ord. Hon följde inte instruktionen Gud gav, och det fick konsekvenser. Hon nådde inte målet. Och säkert flera har upplevt detsamma. Kanske både mista frälsesvissheten, kanske frimodigheten, kanske freden i hjärtat på grund av att man tog lätt på Guds ord. Jesus, han sa att vad gagnar det ett människa om det vinner hela världen men mister sin själ? I Paulus sina brev kan vi också läsa om någon som hade mistat det som de hade. Både i Kolosserbrevet och Filemon så kan vi läsa om en som hette Demas, som var en av Paulus sina nära medarbetare. Vi kan läsa att Paulus skriver: Demas hilser dere. Altså han var kjent rundt omkring i menighetene. Han reiste med Paulus. Han var med og plantet menigheter. Han underviste. Han trente dem opp. Og han var med når de skrev brevene. Men så skjedde det noe. For i 2. Timoteus brev kan vi lese når Paulus med sorg i hjertet skriver han: Demas har forlatt meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Hva skjedde? Ett eller annet sted på veien så mistet Demas den nære relasjonen med Gud. Han mistet målet for øynene. Han mistet det han hadde og sklei sakte bort ifra Gud. Han begynte å elske denne forbigående tiden her på jorden mer enn evigheten. Han mistet fellesskapet med Gud og begynte å elske livet i verden. Kjærligheten til Gud ble kald. Kjærligheten til Guds verk ble kald. Hjertet ble kaldt, og plutselig hadde han sklidd bort fra Gud. Og det har dessverre skjedd etter Demas òg. Og dessverre kommer det òg å skje igjen. Men må Gud bevare oss slik at ikke vi går den veien. Om vi hadde stoppet nå vid de her eksemplene og det som vi har sett ut fra Guds ord, så kunne han ha kjent seg ganske så nedtrykt, og det hadde sett ganske mørkt ut. For ingen av de her har egentlig noen lyse utganger. Og de står igjen som advarende eksempler for oss. Ikke for å skremme oss, men for at vi skal ta lærdom av det. Ikke for at vi skal gå rundt og være redde, men for at det skal inspirere oss til å leve tett inntil Gud. Ulike mennesker med ulike historier. Og likevel så har flere av dem noe til felles. En ting er, som vi har sagt, de tok lett på Guds ord. De bevarte ikke det Guds ord som ble gitt til dem. De tok det ikke på alvor. En annen var at de ble hovmodige. De stolte på sin egen styrke, sin egen evne til å ta avgjørelse. Og det leder til at de mistet det som de hadde fått. Det kan sikkert være mange grunner til at vi iblant tar lett på Guds ord, eller at vi blir hovmodige. En felles ting i det er at man mister den nære relasjonen med Gud. For den som lever nært til Gud, nært til Guds hjerte, vil bevare sitt hjerte både mykt og varmt og ydmykt. Den som lever nært til Gud vil også være åpen for at Gud kan korrigere, og vil være villig til å omvende seg når Gud setter søkelyset på ting som kanskje ikke er i orden. Midt i alt så må vi huske på at Gud har aldri ulykkestanker for et eneste menneske. Det finnes ingen i verden som Gud tenker at ja, jeg håper virkelig at han der går på en smell. Jeg håper virkelig at den der får møte noe vondt. Gud ønsker en god framtid for hver enkelt menneske som blir født her. Gud vil at hvert eneste menneske skal bli frelst og ikke gå fortapt. Fortellingene i Gamle Testamentet, de er gitt oss til lærdom for at vi skal hente lys fra dem. Guds vilje, den er alltid god. Gud beskrives ikke med at han har kjærlighet. Han beskrives som at Gud er kjærlighet. Han er det ultimate, fullkomne bildet på kjærlighet. Og når han gir instrukser, når han gir råd og veiledning, når han gir sitt ord, så er det av kjærlighet. Men på samme måte som det iblant er vanskelig for barn å forstå når vi foreldre sier nei, så har vi iblant vanskelig å forstå hvorfor Gud tukter du oss sånn, eller hvorfor sier du nei til dette, eller hvorfor gir du oss dette rådet. Alt fordi vi som Guds barn ikke ser hele bildet. Som våre små barn ikke alltid ser hele bildet når vi sier «Nei, du får ikke lov å leke med kjøkkenkniven». De skjønner det kanskje ikke, men vi kan se längre. Vad så om vi har kommit bort från vägen? Vad om vi har mistat det vi hade och vi faktiskt inser det har skett? Vi ser konsekvenserna och vi känner att här bommar vi grovt. Men nu är det för sent. Är det då över? Eller finns det någon måte att komma vidare? Finns det en väg vidare? Jesus sa, den som kommer till mig skall jag aldrig stöta bort. Det vill säga att du och jag, vi kan i löpet av livet, vi kan ta dåliga valg. Vi kan ta skickligt dåliga valg för vår framtid. Och valg som kanske inte är det bästa alternativet som Gud tänkte för oss. Kanske vi till och med bomma grovt på Guds vilja och plan. Och det fick konsekvenser för oss som vi nu faktiskt är nött till att leva med. Men betyder det då att när vi är nött att leva med det, att allt hopp är ute om att vår framtid kan bli bättre? Är det sån att nu är det bara att sätta sig ner och deppa för är bomma, det var det, nu har konsekvenserna blivit som här, då må jag bara leva med det och sitta och surka här till Jesus kommer tillbaka? Heldigvis är det inte sån. Det är inte sån. Själv om vi har bomma, själv om vi har kommit skevt ut, tatt dåliga avgörelser som har ledat oss in kanske i trubbel, problem som vi nu står i, så betyder det inte att Gud har förlåtit oss. Det betyder inte att han sitter med armarna i kryss och bara ser på att ja, ja, han tog den avgörelsen, nu får han bara stå där, smaka på det. Nej, Gud, han står alltid med en öppen famn för den som vill vända om och komma till honom. Och vi har den fortellingen i Bibeln som vi har citerat och snackat om många gånger. Sönnen som ville ha förskudd på arven till sin far. Han får det, reser ut i världen, gör massa dåliga valg som får konsekvenser för hans framtid. Han slösar bort hela arven han hade fått. Tänk det, i ung ålder slösar bort allt som han fick som arv, som han skulle bygga sitt liv på vidare. Han tar valg som gör att han mister kanske flera år av ett gott liv. Han på en måte ödelägger sin framtid på grund av fel avgörelse. Men till slut kommer han till ett punkt där han angrar på det han har gjort. Han känner, här har det gått verkligen galt. Han vänder om och han går tillbaka till sin far, betydligt mer ydmyk än det han drog. Och vi vet inte, för Bibeln berättar inte detaljerna. Hursen var det med han? Måtte han kanske slita med sjukdomar efter sitt utsvävande liv? Kanske han blev märkad för livet på sin kropp? Kanske han hade gäld upp över öronen som han måtte slita med och arbeta för att få betalt resten av livet? Kanske han hade både barn här och där som han måtte ta sig av och försörja? Vi vet inte. Kanske han slet med onda minnen. Kanske han hade skyldfölelse, upplevde skam. Vi vet inte. Men det som vi vet, och som Bibeln ger ett mycket tydligt och klart bild av, det är att han fick en varm välkomst hos sin far. Som ett bild på hur Gud tar emot oss när vi vänder oss till ham. Han fick en ny start. Han fick en ny möjlighet. Och det var som om ingenting hade skett. Faren stod där och öppnade armen. Tog han emot, ordnade fest. Och vi kan bara tänka oss hur hans liv blev förvandlat. Och hur han fick uppleva att okej, här kan jag börja på ny. Kanske det här tankespillet vi hade om konsekvenserna hans, kanske de var där. Men faren hjälpte han på vägen vidare så att han kunde jobba sig framöver och klara livet. Hos Gud vill dörren alltid vara öppen. Det är sant, våra val har konsekvenser. Men så länge vi ydmyker oss, så länge vi omvänder oss, så vill vi få uppleva det fortsatt hopp för den som lägger sitt liv i den levande Gudens armar. Och jag syns det som någon fantastisk vers som står i klagesangerna. Det är lite artigt att de står i klagesangerna idag. Men det står, du kan den från klagesangerna, kapitel 3 och från vers 22 till 25. Det är Herrens misskund, alltså Herrens nåde, som är grunden till att det icke är ute med oss. Det kan vi säga amen till. För det är icke slut på hans barmhärtighet. Och det här är skrevet i nåtid. Det är icke slut på hans barmhärtighet. Alltså det gäller för dig och mig idag. Det är inte så att i allt bara dag att han skrev det. Ja, det var icke slut på Guds barmhärtighet. Det var icke slut på Herrens nåde idag. Det gäller idag. Du och jag kan ta det till oss. Det är Guds nåde som är grunden till att det icke är ute med oss. För det är icke slut på hans barmhärtighet. Den är ny var morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del, säger min själ. Därför hoppar jag på honom. Därför hoppar jag på Herren. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Jesus säger, jag kommer snart. Håll fast på det du har. För att ingen ska ta din krona. Och då har vi varit inom dessa verserna och dessa fortellingarna, så ska vi inte ta lätt på det. Utan vi ska ta en stund i bön där du kan få bara sitta och snacka med Gud och bara vara öppen och ärlig och